Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
199:e landskampen för Sverige gjorde Caroline Seger när Sverige förlorade VM-semifinalen i fotboll mot Nederländerna som nyss tog slut när vi spelar in det här avsnittet. Bara Therese Sjögran har gjort fler landskamper i den svenska fotbollshistorien. Det har gjorts 199 självmål i herrfotbollens Champions League sedan starten under det nya namnet. Första syndaren var legendaren Franco Baresi för AC Milan. 199 854 är publikrekordet på Maracana, en gång världens största fotbollsstadion. Detta från VM-finalen 1950 då Uruguay slog Brasilien.
Jag ser där några fotbollsnoteringar kring 199. Förresten, fotboll ja. Som nummer 199 draftades den amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady för 19 år sedan av New England Patriots. Tänk att Brady gick så sent i draften. Han som skulle bli historisk som tidernas största inom sporten med 6 Super Bowl-titlar. 199 cm lång är Patrik Sjöberg, för detta världsrekordinnehavare i höjdhopp. Än idag är det bara 2 stycken som hoppat högre än Patrik i friidrottshistorien. 199 poäng gjorde Mario Lemieux som bäst under en NHL-säsong. Bara Wayne Gretzky har gjort fler poäng under en och samma säsong. 199 poäng av Lemieux slås alltså bara av nummer 99, Gretzky. Och 199 segrar tog travduon, hästen kallblodet Järvsöfax och kusken Jan-Olof Persson tillsammans. Järvsöfax, en av den svenska travsporthistoriens mest framgångsrika och populära hästar. Ja, full galopp nu med sporthuset.
Avsnitt 199.
Allas uppmärksamhet kring sig. Får Sverige fram ytterligare någon målchans? I sånt fall här. Målbacken är ute på den där bollen och fångar den. Och då är matchen slut. Nederländerna besegrar Sverige i VM-semifinalen i Lyon med 1-0. Sen Schrommen avgjort med distansskott i den första förlängningskvarten.
Ja, men det var klockan 11:05 på natten här, Jens. Natten till torsdag. Vi är högaktuella det här avsnittet. Det här kommer ju ut om bara några timmar nu. Men du har inte kommit riktigt lika långt på din klocka, va?
Nej, jag är inte längre fram än 5:05 på eftermiddagen. Så jag har precis avslutat arbetsdagen. Eller väl på väg att göra det här på Sportlogic. Så det har varit lite Ingemar Stenmark-känsla över hur större delen av personalen har suttit kring tvn och faktiskt följt Sveriges match, semifinalen mot Nederländerna.
Ja, vi hörde slutsignalen alldeles nyss och referatet från Lasse Granqvist, vår Lasse, och Hanna Marklund. Och det är klart att det är ju bittert, väldigt bittert för Sverige som tar den här semifinalen till förlängning mot Nederländerna. Tänk, de tog det så långt som när vi pratade för några veckor sedan och tittade fram mot VM, Jens och alla andra, så sa vi att det här nästan inte skulle vara möjligt att Sverige i en väldigt utvecklad damfotbollsvärld nu skulle kunna ta det så här långt, så här nära en match om guldet.
Nej, jag tycker det faktiskt är så jag ser det. Och betyget till landslagets insats i det här VM:et är liksom, det är ett MVG från min sida. Att ta sig vidare bara förbi Tysklandsmatchen kändes ju som en omöjlighet när lagen möttes på Friends här för några veckor sedan. Och jag tycker att det är kul att kunna säga att Aslani har växt ut under det här mästerskapet till den spelare som man har så att säga sett marknadsföras, men man har inte alltid sett henne spela på samma nivå, om jag får uttrycka mig så. Och hon levde upp till det. Jag tycker liksom Nilla Fischer visar att det går att spela smart och bra, och då behöver man inte vara den kvickaste. Hon har inte blivit frånsprungen en gång vad jag har sett i det här mästerskapet, och det var ju många som befarade för det. Så att seger såg seg ut, tyckte jag, i början av gruppspelet, men har liksom steppat upp i tempo, och jag tycker det var jättehäftigt i första halvleken mot Nederländerna, när jag tycker det är Sverige som driver upp tempot i matchen och inte alls har några problem att spela med det. Vi har Blackstenius där uppe som ju uppehåller två mittbackar själv, och från har varit haft ett skakigt självförtroende i början av turneringen, helt plötsligt sprudla av självförtroende, och så sedan de här kvicka yttrarna som gör att det känns som att det kan bli svenska mål när som helst. Nej, jag tycker det är jättekul att ha följt utvecklingen, och de ska känna sig jättenöjda när besvikelsen har lagt sig.
Jag är bara lite orolig så där. Känner jag nu så här direkt efteråt att men jag får någon sån här att det var sista chansen på något sätt att för vi har ju pratat mycket om den här utvecklingen som sker. Irma Elin var med senast. Hon som är mitt uppe i det, spelar i damallsvenskan. Allt utvecklingen som sker runt om i världen. Sydeuropa och så vidare. Att fortfarande kanske fanns en liten lucka då för Sverige att kunna ta sig hela vägen och till och med vinna ett VM-guld. Det de var så nära att göra 2003. Och att chansen kanske aldrig kommer tillbaka.
Nej, men var det inte så att vi nästan hade dömt ut dem till det här mästerskapet också? Så ja, egentligen så kanske det här är ett litet bevis på att det faktiskt finns möjlighet att kunna ta sig hela vägen. För sett över 90 minuter tycker jag att Sverige är lika bra som Holland. Med andra ord, hade det kunnat vara Sverige som var i den här VM-finalen som kommer på söndag, så jag är nästan så att jag har fått mer hopp för svensk fotbolls framtid än det omvända.
Och det som Irma var inne på senast, lyssna gärna på det avsnittet 198 där hon pratade om då, det var ju, jag tycker det var modigt av henne också, hon är ju mitt uppe i en värld där alla vill, man vill vara positiv då kring damfotbollen, men hon satte upp ett varningens finger då kring hur spelet bedrivs och egentligen liknande som på herrsidan, nämligen att Sverige bygger sina framgångar på kollektiv, på organisation, på fysik, men sämre när det gäller att föra spelet, passningsskicklighet, individuell skicklighet. Så det är egentligen samma. Men hennes point var ju att när det gäller damfotbollen, där har ju Sverige legat så långt fram, och för att bibehålla den positionen, att också utveckla detta nu, för att de har en sån fin position från början.
Och det tycker jag väl att det ligger någonting i, och det tycker jag väl också att det svenska landslaget visade under andra halvan av det här VM-slutspelet, att de kan minsann föra spel i matcher också. Och det är väl lite nästan snarare typiskt svenskt att när man har pressen på sig och bara ska sopa banan med Chile och Thailand, så går det lite grus i maskineriet. Men när man får lite grann hjälp att spela igång matcherna, vilket jag tycker var fallet mot till exempel Tyskland och Nederländerna, så visar det sig att det finns både fart och teknik som duger och räcker till. Och jag tycker vi måste nästan lyfta Peter Gerhardsson och ge honom en eloge till det han har gjort. Jag tycker det finns några delar i det här mästerskapet där det har stått och vägt lite. Halvtid mot Kanada skulle man vilja ha varit en fluga på väggen och hört, för jag tyckte då var Sverige riktigt svaga första och kommer ut som ett helt annat lag. Och
tänk vad många som ville att Blackstenius skulle bli bänkad efter den halvleken.
Ja, jag var säkert en av dem, kan jag tänka mig. Det var, och för den andra halvleken är ju ett helt nytt lag, och helt plötsligt vänder allt till Sveriges fördel, och en självklar seger och en känsla när de går in i Tysklands matchen att det här är ju möjligt. Och där i Tyskland så tycker jag att Sverige, och där tror jag Gerhardsson får klappa sig själv på axeln och få andra som klappar honom på axeln också, manövrerade ut Tyskland taktiskt på ett väldigt bra sätt. Den tyska backlinjen som stod högt upp och litade på sin snabbhet straffades gång efter annan. Att tyskarna hela tiden försökte anfalla centralt, det hade Sverige redan läst av och kunde stoppa det. Och tyskarna hade liksom ingen förmåga att ändra. Så Gerhardsson, stort plus.
Du, en annan grej också. Ja. Det här att han roterade laget mot USA. Mm. Det var ju väldigt osvenskt, måste jag säga. Alltså i en turnering sådär. Och det var ju omstritt då. Det var väl en 6-7 spelare som skiftades bort då för att hålla laget fräscht då sen när det var de här avgörande slutspelsmatcherna. Och det kanske också var en smart grej, eller vad tror du?
Nej, jag tycker det var en smart grej. Samtidigt så tycker jag att det var nästintill en självklar grej. Ursäkta att jag säger så. För att om vi tittar på den väg som USA har fått fram till sin final, så har den bestått av nästintill tre finaler i sig. Spanien är svårslagna, är svåra att göra med. Frankrike är ju nästan så att jag tycker att det är värdigt en final när de möter. Och så sedan så på det då England, som jag tycker kanske har det lag som ser mest spännande ut för framtiden. Så de tre lagen har ju USA stött på, och de hade ju Sverige fått om de hade vunnit gruppen. Så att gå den här andra vägen via Kanada, för all del Tyskland och Nederländerna, tror jag har varit faktiskt en lite lättare väg också.
Ska vi göra så att vi prövar att ringa Lasse? Alltså vi gör ett försök. Han är ju på väg från sin arenaposition där i Lyon. Har vi en otrolig tur nu så får vi tag i honom här mitt i natten.
Jag tänker att han är i pressrummet eller något sånt här och tar igen sig och sitter och sörplar på någonting och snackar lite grann med Hanna och andra kollegor hur de summerar matchen ihop. För det brukar vara trafikkaos när man ska ta sig därifrån.
Vad kan vi tänka oss att han sörplar på? Hur brukar det se ut i den där pressrummen?
Ett tag så var ju Carlsberg väldigt flitiga med att ha kylskåp fulla med Hoff, Carlsbergs öl alltså. Men de brukar då vara kedjade innan match och under match för att sedan låsas upp. Men det har varit slut med det på sista mästerskapen, så det är nog vatten.
Hallå Lasse. Taxiläget eller sånt där.
Exakt, ja. Jag vill leta taxi här.
Det är Sporthuset som ringer.
Ja, men den känner jag igen. Den var på igen.
Vilket logistikgeni han är alltså.
Det stämmer. Ja, förlåt.
Ja, hallå. Det är vi, 199 här, jag och Jens.
Ja, hej.
Hej, vad är det, taxikaos?
Ja, det är väl ordinarie handläggning i samband med evenemang, kan man säga.
Alltså, hur mycket har man stått och väntat på taxibilar genom åren?
Ska vi prata om fotbollen eller?
Ja, vi gör det. Vad känner du så här direkt efter match?
Det var en ganska stel... Vänta, jag måste ta fram Google.
Vad säger du avspärrat här då?
Har de sänkt av?
Det här känner man igen väldigt väl, Jens, eller hur?
Ja, det känns som att det finns ett visst stresspåslag i de här situationerna. Och så vet man inte var den där taxin står någonstans.
Kan du ringa om några minuter? Jag måste reda ut det här. Kan du ringa om några minuter?
Ja, vi ringer igen om några minuter. Vi gör ett nytt försök om några minuter. Med Lasse.
Enligt den här ska vi gå rakt ner.
Ja. Jag väntar på att vi förhoppningsvis får tag i Lasse igen här då om en liten stund. Så om man får ordning på taxiresorna där. Så undrar jag vad du tänker om helheten i VM då. För det skulle vara intressant att veta, hur var det här med scoutingen som ni plockar fram från din firma där, Sportlogic, Jens? Vilken nation var ni hjälpte egentligen? Kan du släppa det nu eller?
Ja, det tror jag att jag kan. I och med att de är framme i finalen så kan det ju liksom inte vara något fel på arbetet som har gjort i varje fall. Det
är ju, annars hade du inte sagt något eller?
Nej, annars hade jag nog inte sagt något. Helt rätt. Nej, men det är USA vi har jobbat för och tagit fram. De fick välja sina fyra, det de upplevde som svåraste motståndare. Och så har vi gått igenom de fyra lagen och presenterat dem. Och de har mött ett par av dem längs vägen här. Och faktiskt så ingick inte vare sig Sverige eller Holland i det urvalet. Så vi får se här nu om de hör av sig igen och vill ha en noggrann genomgång av Holland inför finalen. Men det gjorde att man fick anledning att gräva djupare i damfotbollen, och jag måste säga att jag i och med det och i och med det här mästerskapet upptäckt damfotboll på riktigt. Att liksom tekniken och tempot är uppe på en så hög nivå så att jag tycker det är alltså klart jämförbart med herrfotboll i underhållningsvärde och liksom svårighetsgrad på det som sker. Jag tycker det är kul att ha upptäckt det.
Mm. Men det innebär alltså att USA inte riktigt räknade, så måste man ju tolka det med att det skulle bli just Nederländerna i final, även om Nederländerna då blev Europamästare.
Ja, men det handlar väl också en hel del om att vilka är mest troliga att möta på vägen fram till en final. Mm. Vilken sida räknar man med att man kommer, och jag tror det är rätt vanligt att man tittar på FIFA-ranking och så tänker man att ungefär om FIFA-rankingens lag vinner, vilka kommer man i så fall att stöta på? Och Tyskland hade ju varit en kandidat att kunna få möta i en final så som det såg ut på förhand också. Och så Tyskland ingick bland annat i det urvalet.
Det jag funderar på, om vi tänker oss att ju mer damfotbollen växer, desto mer lik blir den i sin karaktär herrfotbollen vad det gäller konkurrens i världen och sådär. Och då undrar jag, borde inte USA ändå vara en nation som så småningom faller tillbaka? Att de fortfarande lever på sin inställning och fysik och så vidare? Eller kommer det vara så, tror du, att amerikansk damfotboll, de har någonting alldeles extra som kommer att hålla sig på absolut högsta nivå även när ett England och ett Frankrike och så vidare som blir ännu bättre precis som de är på herrsidan?
Alltså, jag tror att man kan nästan tro att du och jag har övat in det här på förhand, för att det här är nästan en fråga som jag hade önskat att du skulle ställa. För,
ja, okay.
Tidigare tror jag det är så att lag som har levt högt på fysik, alltså varit vältränade, varit starka, har kunnat liksom mala ner motståndare, och att USA har haft lite den liksom competitive advantage att vara liksom tävlingsinriktade och väldigt starka i det momentet. Skulle jag vilja säga, har damfotbollen utvecklats så mycket så att du kan inte bara vinna på det. Du måste även vara duktig, spelmässigt duktig och taktiskt duktiga. Och det tror jag har varit en av utmaningarna, de största utmaningarna för USA att inför det här mästerskapet att också ha en sån approach där man kan anpassa sig lite efter motståndare, där man har en taktisk flexibilitet under matchernas gång och sådär. Och det tycker jag man ser många lag, och jag tror snarare utmaningen för USA är att de har ju sina spelare i sin inhemska liga. Och där kan liksom då ha som fördel, jag såg Peter Gerhardsson sa det, att de är världens bästa klubblag, för att de kan ju dra samman sina spelare på längre samlingar och spela mer matcher ihop. Men det tror jag kan vara en farlig väg att gå på i fortsättningen. För de bästa ligorna kommer, tror jag, att vara i Europa när de stora klubbarna satsar riktigt. Och då vill det till att även amerikanska spelare befinner sig i Europa, för jag tror det är där som den största utvecklingen kommer att ske inom damfotbollen. Och om då USA har alla sina spelare i en inhemsk liga med en kvalitet som kanske inte håller lika högt, så tror jag att det successivt kommer att synas på landslagets prestationer också.
Och vi hoppas fortfarande att Sverige ska kunna ordna en VM-medalj förstås. Det är bronsmatch lördag 17.00 mot England. Och så final då söndag 17.00 Nederländerna mot USA. Och det blir väl Sveriges, om de fixar det så blir det väl fjärde VM-medaljen sen VM startade 1991. Så vi hoppas att det ska lösa sig och att vi om några minuter ska få kontroll på Lasse också där borta i Frankrike. Men vad sägs om det här först?
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ja du, vad fasen har jag inte tappat bort de senaste 1,5 veckorna här alltså. Jag är glad att jag har passet kvar i varje fall, för det är typ nästan det enda. Jag vet inte vad det har varit med min hjärna, för den verkar ha varit väldigt upptagen i varje fall. Jag började hemma när jag var hemma en sväng att jag tappade bort kreditkortet, ena kreditkortet. Man behöver ju alltid ha två utifall att man tappar det andra, minst. Det blev jag av med. Och jag var iskall liksom, för jag räknade med att det brukar som dyka upp efter en vecka. Så att jag tog bara bort pengarna och tänkte att det här dyker ju upp snart, men det gjorde det inte. Okej, jag åker tillbaka hit till Montreal där jag befinner mig nu då. Och då kan du ge dig tusan på den här utmärkta blippen som man behöver när man ska larma av när man går in på kontoret. Den är ju borta, den också. Och jag tänkte, jag kan ju inte, herregud, jag tappar bort
det. Det är det här med larmet igen, det är samma problem som förut.
Ja, precis. Så nu har jag ju liksom inte ens kunnat ta mig in på egen hand utan får se till att jag hela tiden tajmar med någon annan och sådana där saker. Så den försvann. Jag var på en konferens i Seattle, en häftig analyskonferens där, och tog en sväng förbi Vancouver, för du har ju varit där och alla har ju pratat ju så otroligt bra om Vancouver, så där var jag ju tvungen att ta en dag eller två på vägen hem. Och då är grejen att jag bor på ett Airbnb där nyckeln sitter i dörren när jag kommer in på det här Airbnb-t, och när jag ska gå ut så tycker inte jag riktigt att nyckeln funkar. Så att jag testar ett annat nyckelpar som jag ser där, och vips så har jag helt plötsligt, när jag har varit ute då en dag och kommer tillbaka, så har jag tre stycken nyckelpar. Och då blir jag liksom konfunderad här och får mig då att ett av de här nyckelparen borde ju vara min egen lägenhet hemma i Montreal. Och de här två andra nycklarna, de är nog nycklar som hör till den här Airbnb-lägenheten. Men det här har ju, jag har ju pusslat runt på de här nycklarna, så till slut när jag lämnar två par nycklar i Vancouver så lämnar jag min egen lägenhetsnyckel som ett i det nyckelparet. Det glömmer jag. Så när jag kommer tillbaka till Montreal så har jag liksom ett nyckelpar mindre, och jag har bara ingång på baksidan. Det är den enda ingången. För jag tar liksom brandtrappa upp och ner varje gång jag ska gå in och ut ur lägenheten i Montreal. Så de undrar nog vad jag håller på med där, de där andra som bor i fastigheten som aldrig går den vanliga vägen. För jag har nämligen, jag hade bara ett nyckelpar, ett för framsida, ett för baksida. Där har vi liksom en god liten skön början. Man ska ju ta semester här. Jag har ju nästan aldrig, vi har ju varit som egna och fåmansbolag. Då behöver man ju som inte fundera på när man tar semester och inte. Men här skulle jag då ange semesterdagar. Så då tog jag då, för att jag skulle tillsammans med när Katti, min fru, och min dotter Kajsa kommer över, så skulle jag ha ledigt då fredag och måndag, tisdag runt en helg då när vi skulle ses i Boston. Och tror inte på fan att jag tar semester fel helg. Så jag då har jag alltså lyckats glömma bort när Katti och Kajsa ska komma, så att jag blev helt överraskad där när jag helt plötsligt har då ledigt, och så visade det sig att det var ju inte den helgen då skulle komma, så jag blev ju livrädd då att jag vill boka hyrbilen på fel helg också, men det hade jag inte. Tredje, fjärde, femte, vad är det nu, femte grejen? Riktigt, ja. Kompisar ska komma över och hälsa på, och då har jag ju blandat ihop dagarna med dem också, så de kommer ju då hälsa på oss när inte vi är här, vilket är i Montreal. Det är ju liksom en ganska god bit som Nisse och Ulrika har fått tag i sig för att komma hit och hälsa på, och så visar det sig att vi är borta de där dagarna för att jag har sagt fel då. Och då hade jag bokat en restaurang då till en av dagarna när jag trodde att vi överlappade varandra. Men det visade sig vara fel, så då var jag bara att avboka den restaurangen. För att sedan får jag reda av Katti att vi kommer minsann ändå att kunna överlappa det här paret. För vi kommer nämligen tillbaka tidigare än vad jag trodde. Jag sa ju att jag var ledig måndag och tisdag. Men den där tisdagen hade jag inte behövt ta ledigt, för att vi åker hem på måndagen, så jag hade ju inte, ja, men du förstår alltså.
Och sen, och det viktigaste av allt, avsnitt 200, det är ju, vi har ju i någon månad har vi sagt avsnitt 200 spelas in klockan 13 svensk tid nästa vecka, den där dagen, men då så, det var då du skickade till mig, det är så här Tom, att jag måste gå på högvarv just nu för jag rekordglömmer saker, vi är ju i Boston då.
Så. Ja, men du förstår ju. Det är ju fel vecka ju. Ja. Det är precis fel vecka. Så att Boston
men
är ju
veckan
Boston innan.
När vi spelar in avsnitt 200 eller inte?
Jag trodde ju att jag skulle vara det, men det visade sig att jag kommer hem på måndagen. Så jag kommer ju vara hemma på tisdag när avsnittet ska spelas in. Men jag sa ju till dig att vi skulle komma tillbaka på tisdag. Och att det inte skulle funka. Så det...
Oh, nej, jag blir svettig bara jag tänker på de här sakerna.
Det. Men du klarar det alltid för att du är så kärleksfull. Det är det som gör att du landar på fötterna jämt. Nu ringer vi upp Lasse igen.
Nu prövar vi
igen.
Ja, Lasse.
This is Taxi Sporthouse. Det här är sporthuset.
Ja, vilket drama.
Nu, oj, vilken skillnad på tonläge mot när vi hördes nyss.
Ja, nu sitter jag tillsammans med Daniel Kristiansson. Vi har tagit oss igenom ett... Alltså Jens vet precis hur man går ut från arenan. Mitt problem var att jag började min... Det ser ju likadant ut. Jag gick åt helt motsatt håll mot vad vi skulle gå från huvudentrén. Så att det blir väldigt dåligt i början. Men chauffören har ändå väntat här hela tiden på oss då. Det är ju enormt skönt nu när det är 50 000 människor som är framför vår bil. Men vi sitter i bilen och tar det lugnt. Det känns bra. Mm.
Det var ju som nästan en form av bara en riktigt stor väg som man kunde gå till arenan. Kom ni ut på något...
Det var helt rätt.
Och ni lyckades gå ut en annan. De kommer vara nästan på en åker, tror jag.
Det skulle ta 11 minuter att gå och tog exakt 29.
När var ni där tillsammans egentligen?
EM.
2016, ja. Det är en jättefin stadion. Det är en av de läckraste man kan vara på, tror jag. Det är många sådana i och för sig, jag vet. Men den är väldigt... Och det är otroligt skön stämning är det där inne på något sätt. Dramatiska matcher blir ännu mer dramatiska. Men vi var där 2016 tillsammans och hade också den här... Men det vet ju, alla som håller på med det här vet ju att man gör alltid upp med en chaufför som kommer tillbaka för att hämta på ett särskilt ställe och där står polisen, där får du inte vara, och chauffören meddelar att bla bla bla. Och den här utomordentliga gentlemannen från Lyon talar bara det språket de gör här. Vilket innebär att det är väldigt svårt att kommunicera i skrift. Nästan omöjligt faktiskt.
Men du, Jens har precis gett Sverige MVG i turneringen totalt sett. Vad ger du för betyg?
Ja, vem är jag att säga någonting annat då? Men jag tycker det har varit en... Det började så konstigt med den här regnmatchen i Rennes med 45 minuter långa avbrottet och sen stod det 0-0 mot Chile, så var jag med 2-0. Sen var det en match mot Thailand som var besvärlig, för den var ju liksom, motståndet var svagt. Mot USA ställde förbundskaptenen över rätt många spelare. Och sen efter det så exploderade ju Sverige egentligen från andra halvlek mot Kanada. Det var briljant. Snudd. Jag skulle påstå att det var briljant snudd alltså. Och sen var det den här stora segern mot Tyskland. Jag tycker för att MVG ska delas ut, jag vill ändå se bronsmatchen innan jag gör det, och det är ju taskigt då eftersom podden kommer ut torsdag morgon före bronsmatchen. men M1 eller VG, det vet jag inte, men en prestation som har varit klart bättre än vad nästan alla förväntade sig. Och den ska vi applådera redan innan bronsmatchen spelas.
Hur var upplevelsen där på plats?
Jag tycker att först när det vände, när Nilla Fischer sköt i stolpen, sen hade Nederländerna en via Lindahl i ribban, och därifrån så skapade Sverige egentligen ingenting. Faktiskt. Och det blev inte riktigt den här desperationsfotbollen heller, den här slugger får in med den i mitten bara och liksom hoppas på att det studsar och hoppar och far lite. För det gör ju gärna det när ett lag i desperation jagar. Så att någonstans så det blev aldrig, men det är klart att det var ju vansinnigt spännande, det var det. Och det var en god individuell prestation, och det här avtrycket från den här spelaren Schronen som avgjorde den fyra gärna så i täta match.
Du, Jens har precis fått upp ögonen rejält nu i och med det här mästerskapet. Det har du varit inne på, Jens. Med tanke på det jobb du har lagt ner för analys av olika lag och du har satt in, och att underhållningsvärdet har varit högt kring mycket av det du har sett under VM. Nu är det en match kvar för dig, Lasse, att jobba på här då, nämligen bronsmatchen. Hur summerar du ditt första internationella mästerskap som kommentator utav en damfotbollsturnering?
Daniel som kommer kommentera bronsmatchen Nis och med Hanna Marklund, och sen åker Hanna och jag upp till Lyon då, så gör vi finalen ihop.
Ja, okej.
På söndag. Ja, det är så det är. Men det har ju varit Jag tycker det har varit en ganska stark turnering därför att den visar att damfotbollen tar stora steg. Den visar att den internationella konkurrensen blir bättre. Tittar vi på de klubbarna som är aktuella för de här spelarna så är det ju allt större klubbar i Europa som tar fram damlag och satsar på det. Och det kommer ju innebära att damfotbollen kommer fortsätta ta ganska stora kliv. Jag tycker det har varit ett lyft. Också för mig, jag tycker hållbarheten som man så gärna säger, som jag så gärna säger, för damfotbollen är stark. Jag ser väldigt sällan, jag vet att det förekommer, men jag ser sällan spelare som förstärker, som ligger kvar och filmar. Jag tycker det finns, i och med att de här övergångssummorna på miljardbelopp när spelare ska flytta sig, och man reagerar knappt när en spelare lämnar franska ligan för 700 miljoner.
Det där verkar ju starkt intryck på er, för det har du varit inne på tidigare i sporthuset.
Ja, det finns inte riktigt det än. Och det tycker jag är faktorer som talar för att det är en idrott som man gärna närmar sig. Sen är det ju också en helt annan publik. Det är klart det är speciellt när jag tror att det är himla bra att det är fler tjejer som tilltalas av att gå på idrotten. När jag satt och fika på Lyons station idag när jag kom så fick jag ducka för att det var ett gäng amerikanska tjejer i åldern, ja, 12, 13, 14 år som spelar fotboll med varann i väntan på att de skulle gå och titta på matchen ikväll och vara kvar och se finalen också. Det är klart att det sprider sig, va? Så det, vi är med om en utveckling som jag tror kommer ta ännu större tid redan till nästa turnering. Och det är OS då för svensk del till nästa år.
Jag tycker måste säga också, du som har varit där på plats, skulle vara intressant att höra, just för jag tycker det känns som att inramningen har också varit på riktigt, framförallt här mot slutet när det börjar bli allt mer fullsatt, men just att det finns en stämning, det finns ett färghav där det tidigare kanske har varit lite mer ett sorl, så tycker jag det känns som att det här är en riktig mästerskapsturnering. Jag tycker sponsorer och media har bevakat på riktigt, vilket inte minst visar sig i att du är där nere och att det liksom är starkast tänkbara uppsättning som bevakar, och jag tycker man kan helt plötsligt namnen på profiler, och vilka profiler sen, Rapinoe, Morgan, Lesomer, Sam Kerr, Ellen White, Lucy Bronze, Miedemann, alltså det är på riktigt på något sätt.
Ja, och det tycker jag är så roligt när vi får prata om sporten. Jag tycker att det är det som är fokus när jag åker iväg för att kommentera. Jag får prata om sporten och förutsättningarna och hur kommer Sverige ställa upp och vad har Nederländerna för motdrag i det och bla bla bla. Alltså den typen av samtal är ju den som ska föras och inte egentligen det andra. Jag var inne på att prata om hållbarhetsfaktorerna då, så att säga. Och då mår ju sporten så himla bra utav när den får stå på egna ben. Så jag håller med om det. Sen är det klart att det blandar sig och ges. Jag menar matchen i Nice som Daniel kommenterade så i Thailand, det var inte många andra där. Det var ju rätt tomt på läktarna. Men grejen är så här, när damfotbollen växer, när det blir fler som håller på, när konkurrensen ökar, när fler blandas in, då är det en period av att det ska sätta sig. Och det är det jag tror att vi egentligen är inne i just nu. Idag kväll, vi lämnar just den här lysande anläggningen i Lyon i paus när de släckte ner. Alla tog fram sina mobiltelefoner och satt och viftade med sina ficklampor. Och det fick understöd av ett ljusspel inne i arenan. Och are you enjoying yourself? Skrek skriken på fast på mer framklingande engelska. Are you enjoying yourself? Det var härligt, va? Det är sånt som man, och det märker jag ju, så OL-flukta stämning från Lillehammer 94 som du också har pratat om i podden. Man sitter och garvar och ler, det är liksom en rätt skön atmosfär. Så det var det definitivt. Och vi har ju de bästa matcherna kvar. Medaljerna ska ju fördelas. Mm.
Ja, bra Lasse, du får, men vad, hur ser, när somnar du natt? Lagom till att podden kommer ut, va? Vid fyra tiden.
Ja, jag tänker inte gå och lägga mig för jag har lyssnat på det.
Ja, det är bra. Hälsa Daniel Kristiansson där också.
Jag ska hälsa Daniel. Det viktiga nu är att i och med den här bilen som jag hittade chauffören, Daniel gjorde en enorm insats. Och när man, det ska ni veta, Daniel Kristiansson, han pratar med alla. Du brukar ju Tommy säga att jag pratar med mycket folk, men ja. Daniel pratar inte bara med kollegor. Det är en tysk där och det var hon Hupsol och målvakten där och det var en alldeles finländska där. Han satt med publik också. Och medan han gör det, när vi står liksom och har tusentals människor och surrar med det på vägen fram, så håller han också koll på vart vi ska gå. Så jag är imponerad, måste jag säga. Jag är mycket tacksam för det. Så när jag nu lämnar taxibilen här och kliver av vid flygplatsen, så kommer Daniel att ta den vidare in mot stan till, så får vi se vad som händer.
Vi hörs i avsnitt 200. Vi hörs kanske tidigare i och för sig utanför podden, men du hörs igen i avsnitt 200. Lite oklart dock vad Jens kommer vara då. Vi håller på att försöka reda ut det. Han har inte riktigt koll på vart han kommer befinna sig nästa vecka. Men i någon stad i Nordamerika.
Jens, man får säga vad tror han om finalen, som jag är lite intresserad av, för att få tipset till. I brons hoppas vi inte på Sverige, men vad tror du om finalen? Är det USA glasstart mot detta Nederländerna som för första gången är på en sån här enormt hög nivå?
Ja, jag tror ju på USA, det gör jag. Men jag tror inte på en klar seger och att en given seger. För jag tycker samtidigt att USA har nog levt med en enorm press på att vinna varje match. Och att allt annat än det hade varit en katastrof. Vilket jag tycker har präglat deras spel ibland. Det har inte varit att man har spelat för att vinna matcherna mer än för att spela ut fullt ut. Och det kan mycket möjligt vara så att när man går in i en final så är det lite mer... Vi har gjort det hit i varje fall. Och det är liksom, vi har klarat av att passera skamgränsen. Men de har ju byggt hela tiden för en final. De har matchat ett lag fram till en final. Och det skulle inte förvåna mig om Megan Rapinoe kan vara tillbaka i laget. Och då kommer ju det vara ett rent genidrag. Och bara att liksom för säkerhets skull ha sparat henne i en semifinal. För det är hela tiden den här finalen som de har siktat på. Så jag tror att Holland kommer att få det svårt att hävda sig i den matchen. Jag tror Så USA blir min guldfavorit in i den matchen. Inte helt konstigt kanske.
Jag visste det, Jens. Du skulle komma fram till ett svar till slut.
till slut.
Ha det så bra.
Det är bra, Lasse. Så gott.
Ha
det bra.
Tack. Hej.
Öppet hus i sporthuset.
God natt till Lasse, god morgon till er kanske denna torsdag morgon, och tack till alla som hört av sig till oss om vårt intro, avsnitt 199, nästa vecka avsnitt 200. Sporthusetpodcast.se, vår hemsida, eller sporthusetpodcast på Instagram, eller sporthuset, alltså @sporthuset på Twitter. Oskar Nilsson, Johan Larsson, Åsa Johansson, Daniel Sirensjö, Mats Jonsson, Pontus Karlsson, Lars Lindberg, Emanuel Wiklund, Mikael Jonasson, Niklas Persson, Lars Lindberg, Lars Ekholm, listan kan göras lång. Och vi fick en friidrottsfråga också ifrån Peter Jansson som hör av sig till sporthusetpodcast.se. Fanny Ros, friidrottstjejen, kulstötaren, tycker jag borde få mer uppmärksamhet. En gren som kula är inte så flashigt, men jag känner att folk jag pratar med förknippar det med en sak, långa, tjocka, kraftiga tjejer och inte liksom bra idrottare. Men en tjej som fan nu förtjänar att få synas mer och få mer uppmärksamhet för sina prestationer. Och det är bara att instämma, Peter. För när vi spelar in det här, det är inte bara så att det har varit fotboll den här onsdagen, utan även friidrott. Så jag är ju Karlstad och har varit speaker på Karlstad GP, som jag tror jag har bevakat den här gala, alltså 15 år i raden sånt där, antingen på radion eller som speaker. Det är den bästa GP-tävlingen i Sverige, när det alltså är Sverigeliten plus några kryddor från internationellt håll. Det är alltså inte så här Bauhausgalan, DN-galan nivå, men väldigt trevligt och gemytligt och väldigt, jag vet inte om du har varit på Tingvalla någonting, Jens? Tingvalla.
Spelat fotboll, ja. Till att börja med skiner solen.
Ja, det gjorde det ju, såklart.
Det gjorde det. Nej, men det är nästan, jag ser det här Sportspegeln eller Sportnytt-reportaget varje år från friidrottsarrangemangen i Karlstad, och solen verkar ju alltid skina, och det känns alltid som att det är på något sätt leenden i resultaten också. Jag förstår att det har varit till och med extra bra resultat. Är det så idag?
Ja, alltså vi har ju varit inne på det några gånger här i podden, men det händer saker. Jag är ju friidrottsfrälst och har bevakat friidrotten i 2 decennier. Men, och det, nu är det gyllene generationen 2 på gång. Frågan är vilken utdelning det blir till exempel OS nästa år. Men nu fick vi uppleva ytterligare ett genombrott här och nu då, ikväll kan man säga. Och hon slog till redan häromdagen faktiskt. Men Tilde Johansson, 18 år, född 2001. Hoppar in som världsetta bland juniorer. 6,73. Svensk juniorrekord, raderade ut Erika Johansson, 27 år gamla. Och klar för senior-VM också. Och när du kommer få se bilder sen, Jens, på Tildes stil, så kommer du känna direkt bara i hela utstrålningen och kroppshållningen och hur hon agerar som idrottare. Wow, det här blir någonting alldeles extra. Hon är alltså mångkampare, har varit, men kommer väl glida över mer och mer åt längdhoppet. 6,73. Så hon fyller på den här generationen då, där vi redan har Duplantis då, som är född 99, alltså 20 år i år, som är världsetta i stav, 6,00. Daniel Ståhl, han smällde till idag igen, gjorde nästan 69 meter i diskus i medvind. Det är ju så att i diskus så vill man ha motvind. Men han hade medvind och då är det kämpigt. Men ändå gjorde han 69 meter, vilket är ett monsterresultat. Han är ju världsetta, precis som Duplantis. Angelica Bengtsson var med, hon gjorde inget bra idag. Men sexa i stavhopp i världen. Ska vi ta några till då på svenska friidrottshimlen, så är det faktiskt så att man har 6 stycken topp 8 placeringar i världen. 6 stycken topp 8 i världen rankingmässigt just nu. Tobias Montler, 7 i längdhopp. Erika Kinsey, 8 i höjdhopp. Och denna Fanny Roos som går lite under radarn, precis som Peter pratade om. Hon var med idag och kastade bra. 18,88 är hennes svenska rekord. Hon är Europa 3, Fanny Roos. Och alla de här då, kan man säga, i en ny generation som dundrar fram utav 90-talister helt enkelt. Så det är riktigt kul att följa det här igen och få vara med en sväng till då, som det verkar. Jag vet, det kanske inte riktigt blir det här Klyftholm, Olsson, Bergqvist, 3 guld i ett och samma OS, 5 medaljer i ett och samma VM. Inte riktigt på den nivån, men inte så himla långt efter i den här världsporten. För friidrott är ju, som jag har tjatat lite om, en världsport precis som fotboll, det vill säga det går ut över hela världen. Det finns 200 nationer som är med i internationella friidrottsförbundet, precis som fotbollen.
Mm. Nej, det är häftigt och kul att höra. Du, när du beskriver till det, jag kommer ju direkt att gå in och googla mig till lite och se hur både resultat och teknik, för längdhopp kan ju verkligen vara häftig teknik. Finns det en snabbhet och så som ger liksom en potential att kunna nå riktigt, riktigt långt? Eller är det här en tjej som är väldigt tidigt utvecklad och kanske inte har så mycket kvar att ge?
Nej, men jag tror att hon är ju bra på 100 häck till exempel, och det visar ju att hon har en snabbhet. Och sen är hon ju då väldigt grundskola då från mångkampen. Men sen är det ju svårt då att ta det här från 6,73 till 7 meter. Men det är ju faktiskt så att gör man 6,73 i VM-kvalet till exempel, som VM som kommer här då i Qatar senare under hösten, då går hon ju till final i VM. Så enkelt är det, så att hon är ju redan på den nivån. Och då ska vi veta det också att Kadi Sagnia, som har varit längdhoppsetta, hon är skadad, så hon är heller inte med, så det finns ju ännu fler namn. Så att det, ja, det är roligt, men Tilde Johansson var någonting alldeles extra idag i alla fall. Men just det här gemytliga också, bara om vi återvänder till Tingvalla. Mm. Det är 7000 åskådare som är maxkapaciteten, det är ganska lagom. Mm. Och det är rätt så välfyllda läktare, och det är en fin svensk sommarkväll med friidrott och solsken, och jag och Anders Borgström, den gamla förbundskaptenen, och spjutspecialisten pratade där. Det var trevligt.
Där behöver man inte släcka ner arenan och slå på mobiltelefonerna för att skapa god stämning.
Nej, det är liksom det är väl så här hemvävt. Varje sån här Karlstad GP inleds med att någon sjunger den här Värmlandsvisan.
Okej.
Okay. Så det är
vad bjuds till fikat?
Ja, det är nog lite, kan ha varit ganska barsmakat ändå. Jag tror det är klassiker. Nej, men det borde vara det egentligen. Kanske till nästa år. Mm. Så, nej men bra inspirerat av Peter om Fanny Roos, för det är ju så att även inom friidrotten så är det så att olika grenar anses ju olika flashiga, precis som olika idrotter gör det, som vi brukar prata om här i sporthuset, och även inom friidrotten. Och då kan man ju säga att kulstötningen är ju en av de som står lägst i rang, kan man säga, när det gäller flashighet. Och då är det värt att påminna om att Fanny Roos faktiskt är då 7 i världen. Hon får ju betydligt mindre uppmärksamhet än Angelica Bengtsson, Tobias Montler, Erika Kinsey, som är på samma nivå.
Mm. Nej, konkurrensen verkar finnas på både inom grenar och inom friidrotten. Så vi får hoppas att du siar rätt och att det kommer en 2.0-generation här.
Mm. Och ja, men vi tar väl tag i någonting som du har fått fördjupa dig i de senaste dagarna, Jens, nämligen detta. Jag är olyckan, Olle, olyckan, ovid, ovid,
olyckspåsen i sporthuset.
Ja, men vi var ju på det här faktiskt för några veckor sedan redan när vi stoppade ner det där i påsen. Så gick det ganska fort innan det plockades upp utav just Irma Helin. Det här 1-2, 1-2, 1-2. Sverige i marschtakt ut ur fotbolls-VM 1990. Och då skickade vi över den till Kanada, Jens. Och du fick fundera kring detta.
Hemska minnen. Men vi kan väl ta oss an den här olyckan och börja med lite musik. Det är VM i Italien och året är 1990. På den här tiden är Serie A den bästa ligan i världen, ledda av AC Milan som vunnit dåvarande Champions League, Europacupen heter det då, 2 år i rad. Van Basten, Schüller, Rijkaard är Milans dragplåster medan Inter satsat tyskt och i Napoli fanns Maradona och brassen Careca. Onödig info kanske, men jag vill måla bilden av Italien som ett blomstrande och fotbollstokigt land. Så vid den här tidpunkten fanns det nog ingenstans ett VM kunde ramas in på ett bättre och större sätt. Det här var VM:et som alla spelare ville uppleva och lyckas i. Sverige har kvalat sig till mästerskapet genom att gå obesegrad genom gruppspelet via 2-0-matcher mot England samt segrar borta som hemma mot Polen och Albanien. Förväntningarna var som ni förstår stora och inte blev de mindre av att det svenska laget genrepade mot Finland med en imponerande 6-0-seger som resultat. Det svenska anfallsspelet visade prov på teknik, kreativitet och effektivitet som landslagspubliken hade törstat efter under 12 år utan svenskt deltagande i VM eller EM. Det här skulle ju bli så bra. Stravelli. Johnny Ekström, Glenn Hysén, Claes Ingesson. Vid den här tidpunkten är Glenn Strömberg kultspelare i Atalanta. Limpar spelar också i Italien. Glenn Strömberg har gått från Fiorentina till Liverpool. Stefan Pettersson och Peter Larsson spelar i Ajax. Mats Magnusson och Jonas Tern är i Benfica. Alla lagen var riktigt bra vid det här tillfället. Ja, nu börjar ni komma ihåg en del av er. Och andra börjar förstå varför rubrikerna inför Italien-VM var både feta och positiva. Svensk fotboll skulle få sin upprättelse efter ett drygt decennium i skuggan. Sverige börjar sitt gruppspel mot Brasilien. Och allt annat än en förlust vore en överraskning mot ett brasilianskt lag som alltid får räknas som en av favoriterna. Men prestationen är oroväckande svag och blir mest ihågkommen för den energi som Glenn Strömberg bidrog med i och med sitt inhopp. Och, icke att förglömma, Thomas Brolins internationella genombrott och han snurrade upp brasilianska mittbackar, snurrade sig in i våra hjärtan och reducerade till 1-2.
Glenn Strömberg fick mycket mark framför sig och Brolin är kvick där inne, han är loss, han tar loss, han är mål! Thomas Brolin gör sitt och Sveriges första VM-mål i 1990 och han gör det på det viset vi valt att se honom hemma, tar emot. Går runt motståndaren i sträck, snabbt på bollen och kall när han väl har arbetat sig till läget. Petar förbi Tassarell.
Ja, det ser vi det vi pratar om. När han får de här bollarna nere vid fötterna. Vilka härliga vändningar och rycker förbi sin back och avslutar på ett mycket, mycket kallt och fint sätt.
direkt efter matchen. 2-0 så kändes det ett tag som att det var slut, men det blev rätt spännande till slut ändå.
Ja, jag tycker vi har en ordentlig kraftansträngning för att vända på matchen eller ta i kapp lite av det försprång som de hade fått via sina mål. Och killarna ska leda utav ansatsen som de gjorde.
Skottland är näst på tur och Hussein är tillbaka i laget efter skada. Nu skulle det ju gå så bra. En hörna och en straff senare är rullgardinen långt neddragen och inte ens ännu ett pikt inhopp och mål från Strömberg kan rädda Sverige från ytterligare ett 1-2-nederlag. Än är det dock ingen fara på taket, tycker många. Ett oerhört generöst gruppspelsupplägg silar inte bort speciellt många lag. Det är inte bara ettorna och tvåorna i grupperna som går vidare utan även fyra, lyssna på fyra, av sex grupptreor. Sverige skulle kvalificera sig som en av de grupptreorna vid vinst mot blåbärsnationen Costa Rica. Jajamän, nu kör vi. Som visserligen hade besegrat Skottland, men som väl knappast kunde stoppa det svenska laget som nu innehöll Glenn Strömberg från start samt en, hör här, väldigt färsk och nybakad trebackslinje. Just trebackslinje var på modet i det här VM:et och Sverige hade flörtat med spelsystemet 3-5-2, ivrigt påhejad av delar av journalistkåren och fotbollspubliken. Sverige tar programenligt ledningen i första halvlek. Och spelet ser faktiskt riktigt lovande ut. Den allmänna känslan är att det här kommer att gå vägen. Men något väntade runt hörnet. Den ena delen var värmen och tröttheten som inte verkade bekomma kostarikanerna men dessvärre de svenska vikingarna som inte längre gick att känna igen i den andra halvleken. Stegen blev tunga och tröga och tanken likaså. Katastrofen kom smygande i och med att Costa Rica bytte in kvicksilvret Hernan Medford. Oj, oj, oj vad det gick undan. Och oron i den svenska försvarsleden gick icke att ta miste på. Frispark Costa Rica från svensk vänstersida piskas in och nickas in av kapten Roger Flores med kvarten kvar att spela. Aj, 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 ser inte bra ut. Men hoppet lever fortfarande och ett svenskt mål kommer att reda ut stormen. I slutminuterna utspark Ravelli, han slicear den, sned, vind, ganska kort. Den svenska trebackslinjen står högt upp och håller inte alls någon jämn linje. Vunnen kostarikansk nickduell in på den svenska planhalvan till en Hernan Medford som ingen varken var i position eller kondition att följa. Medford är klinisk i sitt avslut och det svenska uttåget är ett faktum, liksom fiaskot. Sverige får åka hem som en av det här mästerskapets största besvikelser.
Sitt igen för vår vän nummer 7, Medford. Och då är saken klar. Sverige utslaget. Costa Rica har vänt 0-1 till 2-1.
Ja, det är en fantastisk vändning efter första halvlek där vi dominerar helt. Men det svenska laget är helt tröttkört och man har huvudena nere och man orkar helt enkelt inte.
Det var inte bara Sveriges insats som kvalificerade det här VM:et för olyckspåsen. Mästerskapet i sig själv blev oväntat grått. En färgklick att komma ihåg är dock Kameruns 38-årige forward Roger Milla som dansade sig in i våra hjärtan även han. På tal om målgester som var förra veckans kärlekstema. Kommer ni ihåg? Ner till hörnflaggan, ett par härliga höftvikningar och danssteg. Och så sedan så var vi frälsta på Roger Milla och Kamerun. Förutom det så handlar det här VM:et i Italien mycket om gnetspel, fult spel och straffparkar. Inte så konstigt då att finalen mellan Tyskland och Argentina avgjordes med en straffspark inprickad av Andreas Brehme med fel fot. Ja, det här mästerskapet blev ett verkligt fotfel för svensk del. 1-2, 1-2, 1-2. Sotto il cielo di un'estate italiana, na, 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 na. E negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più, un'avventura.
Gianna Nannini, musik från fotbolls-VM 1990. Och vi hade också den här Ciao Ciao Italia som föll ganska platt till slut med Galenskaparna, tror jag det var, ihop med fotbollslandslaget. Och det, jag kan inte tacka Jens för bilden. Det var bra att du tog upp det där också, om att det var inte bara Sverige, utan det var ett tufft VM på många sätt.
Mm.
Maradona minns jag starkt när de skulle spela semifinal, var det väl, i Neapel då. Hans Neapel, Argentina mot Italien då. Han var ju oerhört stor där, som en av godbitarna i alla fall då, när det var Argentina mot Italien. Men annars var det ju som sagt väldigt mycket som var kämpigt med det där världsmästerskapet, både spelmässigt och sen Sverige. Men just det där som du tog fram, det här klippet också från när de är på Liseberg då, och Ingvar Oldsberg håller det där, och det är sån otrolig halleluja stämning.
Jag menar,
och det kommer in gamla hjältar och eller
ja, det är ju, man pumpar upp ballongen till någonting som är det var ju nästan så att man bad om att någon skulle sticka hål på den, och hålstickning blev det med 1-2, 1-2, 1-2. Jag nämnde ju inte ens och det kanske vi inte ska göra, och vältra oss i elände. Erik Fredriksson, en svensk domare för mästerskapet, hade ju också inte riktigt sina bästa dagar. Det var ju bland annat Maradona räddade ju en boll på mållinjen. Det är ju inte enda gången i VM-sammanhang som Maradona använt händerna till att spela fotboll också, som missades, och det blev ju rabalder kring det också. Så att det var mycket som var elände i det där mästerskapet.
Och vi ska ju säga det också, att Olle Nordin fick ju supersparken såklart efter det här.
Ja, det blev ju märkt med de här siffrorna för tid och evighet. Jag tror det fortfarande förföljer honom och kommer att vara en del av hans historia. Och då blir det ju lätt att man inte kommer ihåg de andra positiva delarna som Olle Nordin har stått för i sitt tränarskap. Utan det blir 1-2, 1-2, 1-2 som blir det som man kommer ihåg.
Och det blev ju skönt då för Tommy Svensson som kom in då, som sen kunde glida fram då på EM 92 och VM 94 som blev jättesuccéer istället, som kom i bakkant på det här fiaskot.
Ja, och ett EM som ju var på hemmaplan, så Sverige var ju liksom per automatik kvalificerad till att spela där, och då också kunde välja och föryngra och ta fram en ny generation spelare. Så EM 92 hemma var ju egentligen det som la grunden till den framgångsrika mästerskapssommaren i USA 94.
Dags att dra nästa lapp. Har du videon på där i Montreal? Jag tyckte du har släckt den, va? Eller?
Ja, jag trodde det var du som släckte den.
Var det jag som släckte?
Men,
här nu, förlåt.
Nu, oj, där har
kärlek
vi på sig.
Nu. Ja, fullt efter den här fruktansvärda.
Verkligen, gud vad skönt att få prata om trevligare saker.
Ja, okej, då ska vi se. Avsnitt 200. Vi måste komma överens bara om tid och plats här på något sätt, men det ska vi lösa till nästa vecka.
Ja, jag har dåligt internet i lägenheten, så jag måste se till så att jag kan vara här på jobbet i varje fall. Där går det i varje fall an. Nu ska vi se, en blå lapp ser jag. Du har skrynklat, du har vecklat upp den. Det är skrivet på både fram- och baksida, och här står det någonting som väger tungt och någonting som slår hårt. Tungviktsboxning ska kärleksbombas.
Oj då, till avsnitt 200.
Men var det inte nu här för någon vecka sedan eller något sånt där som det var x antal år sedan Ingemar Johansson vann i
just det,
Yankee Stadium? Jag tror det var något sånt jubileum eller något sånt.
Jo, det var förra veckan faktiskt. 60 år, bra. Det är ju, passar bra. En vecka sedan bara som 60 års jubileum. Vi har faktiskt kärleksbombat Ingo tidigare. Undrar om det var avsnitt... Det är imponerande om jag har i huvudet.
Ja, verkligen. Då blir jag nästan lite orolig.
Jag har bra sifferminne. Kan det ha varit avsnitt 75? Vi får gå tillbaka och titta. Det var Lena Sundqvist som gjorde det på den tiden. Men som sagt, tungviktsboxning, och där ingår för oss svenskar en given del. Men det finns så mycket annat också. Vi har varit på Mike Tyson tidigare, varit på Muhammad Ali, men nu liksom tungviktsboxningen som helhet då. Undrar hur många bälten det finns nu för tiden.
Ja, några stycken är de i varje fall, och slåss som konkurrensen gör dem. Och ja, det där ett tag när det var, så hade man ju rätt bra koll på det där, men jag måste säga att det där har åkt utanför min sportradar för tillfället.
Ja, Nej, precis. När det var, sista var väl kanske Tyson-tiden när han mötte Evander Holyfield och den typen av matcher. The bite fight när Tyson bet Holyfield.
Ja, för nu har det varit lite mer om det är mellanvikt eller vad det nu kan kallas för någonting där med Mayweather och vad hette de där matcherna som var stora. Jag kanske sa helt fel namn där, men du känner nog igen det hela.
Nej, Floyd Mayweather. Mm. Men jag ska se om jag hittar det här klippet också när Staffan Heimersson rapporterade för Radiosporten. Han satte på höga hästar och sa inför The Bite Fight där att jag var på presskonferensen och inför Evander Holyfield mot Mike Tyson och jag ropade till Evander: Evander, vad tror du blir för typ av match? Och han svarade: Staffan, jag tror det blir en kanonmatch.
Hittade han på det själv eller var de
så? Jag vet inte om det stämmer, men han var ju världsreporter och... Men kan det verkligen vara så att Evander hade så bra koll på Heimersson?
Han kanske hade en lapp framför sig där det stod Staffan med stora bokstäver. USA är min mästare på att fånga upp namnen i sina svar. Ja, Tommy.
Avsnitt 200.
Det ser vi fram emot.
Vi går in på femte året med Sporthuset.
Ja, det, tiden går. Men det har varit en rolig resa och fortsätta ska den.
Ja, härligt. Och vi ger väl MVG ändå.
Det fast tycker
Lasse
jag
var lite tveksam.
Ja, då, det tycker jag. Vi
till Sverige. Efter förlusten och semifinal. Men alltså, nu väntar bronsmatch. Avsnitt 200 nästa vecka. Vi säger så för idag.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!